Hej! Och välkomna. Det är så kul att se er. Jag har inte gjort den här frukosten på ett antal gånger nu. Så att jag tycker det här är jätteroligt. Det här är nästan det roligaste av allt inom Alzheimer Life. Poddarna är roliga, bloggarna är roliga. Men att möta er är så himla kul. Forskarna kring Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar, men framförallt Alzheimer, har under de senaste 2 åren gjort större framsteg än på många decennier. Nu finns det nya diagnosmetoder som kan avslöja Alzheimer med bara ett blodprov. Det kan ni läsa om i kvällstidningarna nästan varje dag. Och i andra ändan så är flera nya så kallade bromsmediciner på intåg i sjukvården. Och det här låter ju oerhört lovande. Men är sjukvården rustad för den här rusningen av patienter som kan komma? Och sen kommer nästa fråga. Vilka patienter? Det är 20 000 nya patienter varje år. Vilka kan komma i fråga för dessa bromsmediciner? Och till slut, har sjukvården råd med det här? Det är oerhört dyra mediciner. Ni som har varit med vet att vi kör lite Skavlan. Det vill säga vi tar upp gästerna successivt. Normalt brukar vi börja med en patient. Den här gången har vi vänt på det hela. Läkaren Anna Grönlund som har en genetisk variant av Alzheimer kommer att reflektera sist av alla kring vad som sägs här idag. Och om det finns en räddning den dagen hon själv insjuknar. Är ni redo?
Ja.
Bra. Bengt Winblad är nog den i Sverige som kan mest om vad som händer inom forskningen kring kognitiva sjukdomar. Bengt är professor i geriatrik på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. För bara några veckor sedan så stod Bengt som värd för ett stort symposium på Karolinska institutet om det senaste kring både diagnos och nya läkemedel. Välkommen Bengt.
Tack.
En stor applåd! Det ska ni veta, Bengt Winblad, det är stjärnan.
Jag lånar
här. Ta den här också. I hela den här världen. Så vi är jätteglada att du ville komma.
Tack.
Först bara kort. Vad tar du med dig från ditt symposium som berör den här publiken? Patienter, anhöriga?
Ja, framförallt en väldigt positiv stämning. Att äntligen har vi fått nya läkemedel som angriper de underliggande mekanismerna varför nervceller dör för tidigt i våra hjärnor när vi får sjukdomen. Och den känslan var enorm för det var 3 nya läkemedel som presenterades. Mm. Alla med i stort sett samma verkningsmekanism.
Ja, vi kommer in på det. Symposiet hade rubriken Utmaningar för genomförandet av nya behandlingar mot Alzheimer. Om vi först titta på utmaningarna som har rubriken i symposien. Vilka är utmaningarna?
Utmaningarna är att vi har ju dels 3 läkemedel som är testade och reklamen är enorm kring dem. Alla vet ni om vilka det är. Aducanumab, lecanemab, donanemab.
Och vilka är läkemedelsbolagen bakom dem?
Ja, det första är ett schweizisk upptäckt. Jag tycker det var den mest geniala upptäckten för de tog 95-åringar som var friska. Och då tänkte man sig att man hade antikroppar i blod och cerebrospinalvätska, alltså i ryggvätskan kan vi säga. Och sen preparerar man fram dem så man har direkt humana antikroppar mot som hindrar sjukdomen. Mm. Sen det andra var ju en svensk upptäckt, Lasse Lammfelt, via BioArctic och Eisai, som har det japanska bolaget som har testat läkemedlet. Och det var lecanemab och det är ju en Lasse Lammfelt har gjort detta från ax till limpa kan man säga. En livslång uppgift och 30 års forskning kan vi säga, dag och natt. Så att det var helt otroligt spännande. Och det var väl den mest långt komna där man är nära ett godkännande i Europa. Läkemedlet är godkänt i Amerika, Japan och Kina redan. och också kostnadsersatt i USA och i Japan.
Och trean?
Trean, Donanemab är Eli Lilly, heter läkemedelsbolaget. Jag tror det är ett amerikanskt antikropp mot som har i stort sett samma verkningsmekanism. Minskar amyloid beta i hjärnan som vi har vid Alzheimers sjukdom.
Sen fanns det ett fjärde som var först på plan, aducanumab. Men nu såg jag i veckan att de har lagt ner det.
Ja, man har lagt ner det för att det godkändes inte i Europa. Nej. Och prissättningen var väldigt, jag säger ohemul. Alltså, de begärde otroligt mycket för läkemedlet, ungefär 500-600 000 kronor per år och patient. Och det äter ju upp hela Sveriges kostnad för läkemedel totalt, så att det är orimligt helt enkelt.
De föll på eget grepp kan man säga.
Men vi fick det var en väldigt bra presentation på symposiet av upptäckaren. Alltså han heter Christoph Hock i Zürich. Och han berättade att de skulle nu ta över rättigheten tillbaka till Schweiz. Och han skulle pröva i en... Alltså man kunde injicera själv subkutant.
Ja.
Så att det blir en ny prövning med läkemedlet.
Mm. Tre läkemedel. Berätta, vilken medicinsk nytta har dessa nya läkemedel för patienter som har Alzheimer? Är det på gång att utveckla Alzheimer?
Ja, man kan säga att det är bara prövat på väldigt tidiga fall av sjukdomen. Mm. Alltså patienter som är i en mycket tidig fas av sjukdomen. Antingen med en mild glömska, men där biomarkörer visar att man ändå har en patologi i hjärnan som kommer att leda till sjukdomen. Eller sådana som har en diagnos, Alzheimers demens, och är i en tidig fas.
Mm.
Och det gör ju att det kommer inte att användas på andra än den indikationen.
Mm.
Och det begränsar ju också antalet som vi kan testa det på i framtiden.
Men nyttan, vad är nyttan?
Nyttan är egentligen att man hindrar försämring kan man säga. Man stannar på samma stadion som man har varit en längre tid. Man kan bedriva sina hobbies, man kan utföra dagliga aktiviteter och liknande. Och man kan säga att det har bemötts otroligt positivt av patienter och anhöriga. Att få den här, man räknar med 5 månaders förlängning av att man stannar på ett stadium jämfört med att man går ner i ett mer allvarligt stadium.
Men fem månader låter inte så mycket.
5 månader av 18 månaders prövningstid. Så att,
okay.
Att det håller jag med om. Det är inte någon dundereffekt. Det är en måttlig effekt. Men så ser vi med alla sjukdomar att man behandlar på många olika sätt och kombinerar olika behandlingar. Det ser vi vid cancersjukdomar, det ser vi vid hjärtsvikt. Diabetes och liknande. Alltså till exempel cancer, man opererar, man strålar, ger cytostatika, man ger hormonpreparat och liknande.
Men om man extrapolerar 5 månader av 18 månader, har det alltså, kan det vara en längre tid egentligen i verkligheten?
Ja, alltså vid 18 månader så går... Alltså man har en grupp som får då sockerpiller, placebo, och en grupp som får aktiv substans. Och vad vi ser är att de här kurvorna divergerar kan vi säga. Och fortsätter de så blir effekten långvarig. Men går kurvorna ihop så kanske effekten är övergående. Och det där får vi se i framtiden. Studier pågår där man förlänger 18 månader till 2 år och till 3 år. Och resultaten bör komma inom ett halvår.
Och har... Så nära. Har de här 3 olika läkemedlen, har de samma verkan ungefär?
Ja, alltså vad man ser på alla tre är... Tar man en positronkamerabild av den som har insjuknat, tittar på hjärnan, så ser man att i stort sett, åtminstone på högsta dosen av de här, så tar det bort all amyloid som finns i hjärnan. Och sen fortsätter naturligtvis sjukdomen och amyloidbildningen. Och det är ju möjligt då att man kan aktivt behandla ett år, sen göra en paus och så aktivt behandla när amyloid börjar stiga igen.
Men sen finns det också biverkningar. Vilka är de och hur allvarliga är de?
Ja, de är nog relativt allvarliga. Så att vad vi kan se är små blödningar som tilltar. Mycket små blödningar, mikrohemorragier, mikroblödningar. Men vi kan också hos ett kanske 15-25% av patienterna så ser vi att de får en hjärnsvullnad, ett ödem i hjärnan. Och ofta så ser vi till exempel på vår prövningsenhet på Huddinge att de kommer in på helgerna, huvudvärk. Och det är rätt mycket undersökning. Man får göra magnetkamera, man gör en lumbalpunktion. Man tittar vad det kan bero på. Men ofta går de här över spontant, men inte alltid. Men då har vi motmediciner kan vi säga.
Är det värt riskerna?
Absolut.
Det är det.
Det tycker jag. Mm.
Du sa att de här 5 månaderna som ställs i utsikt har tagits emot väl. Varför det?
Ja, både patienter och anhöriga är väldigt glada åt att få en respit på sjukdomen. Att man hinner göra fler saker. Man planerar livet och planerar framtiden på ett helt annat sätt. Och 5 månader är alltså ett medelvärde. Många kan få mycket längre positiv effekt. Andra kanske får sämre effekt av
det. Är det inte så också att äntligen så är det ett hopp? Ja, det är ett ljus i mörkret.
För oss forskare är det ett stort hopp. Det sist godkända läkemedlet i Europa kom 2002. Jag var gästprofessor i Frankfurt när vi tog fram det. Mm. Och sen i processen och 2002 godkändes det av myndigheten som då låg i London. Nu ligger den i Amsterdam, EMA. Mm. Och det har ju varit ett bra medicin vid mera grav demens, alltså mer avancerad demenssjukdom.
Det svenskutvecklade läkemedlet Lecanemab har ju godkänts runt om i världen nu senast i Kina. Men inte i Sverige och Europa. Varför det?
Det tar sin tid. Alltså det har ju lämnats in först i USA. Det gör alltid först i USA kan man säga. Och det är också där man är snabbast med beslut om kostnadsersättning. Nu har man lovat att kostnadsersätta det här. Så att jag tror patienterna betalar 10-20% av kostnaden. Mm. Men resten går något som heter försäkring, Medicare in.
Medicare. Mm.
I Japan har det också kostnadsersatts. Jag vet inte hur det står till i Kina. Men det här tar tid. EU har en myndighet som nu ligger i Amsterdam, som jag sa, EMA. Och de kommer troligtvis att godkänna det här innan sommar.
Det tror du?
Det tror jag. Mm.
Samtidigt så går ju utvecklingen av nya diagnosmetoder via blodtester oerhört snabbt. Hur träffsäkra är de?
Ja, där de tvistade lärde kan vi säga. Det har ju varit oerhört mycket positiva rapporter om blodtest. Mm. Och jag tycker i Sverige är ju ledande inom det här området. Och där Lundagruppen och Moa kommer säkert att berätta mer om det. Mm. Men resultaten är lovande hittills, men det är ju naturligtvis på en selekterad population. Mm. Nu ska man ut i hela populationen och göra studien. Och där är ju då den studie man har i Lund, Biofinder-studien, presenteras just på symposiet.
Mm. Vad tänker du då? Du säger tvistar om lärde. Du är en om lärde.
Ja, tack. Jag tror ju att man kommer att se ett delvis annat resultat när man tittar på totalpopulationen.
Sämre?
Ja, sämre. Nu är det de väldigt träffsäkra i den population man tittar på. Så att, men det är alltid likadant att man har en selekterad population som man gör kliniska prövningar på. Man har en selekterad population som man testar de här biomarkörerna på. Och vi strävar naturligtvis att hitta nya biomarkörer som kommer ändå tidigare än vad de som finns idag. Mm. Och där kommer mycket lovande resultat som också i svenska har nyligen presenterats.
Tanken är väl att de här biomarkörerna, blodtesterna, ska ersätta både sån här ryggmärgsprov som många kanske har gjort och även PET-röntgen. Kommer de göra det?
Ja,
tvistar man det.
och det kommer mer och mer studier som visar att de har en god träffsäkerhet. Och Oskar Hansson har ju skrivit många artiklar kring detta. Och på kongressen presenterade Sebastian Palmqvist data som verkligen tyder på att, att man har god träffsäkerhet.
Mm. Men på ditt symposium så sa flera deltagare att behandlingståget går snabbare än diagnoståget. Fick ni förklara det?
Ja, jag vet inte om jag håller med riktigt. Jag tycker att diagnoståget pågår väldigt snabbt. Och behandlingståget, han som sa det, ville ju fördröja behandlingståget ett år eller två.
Okay.
Så vi hann med inom primärvården att vara beredda på detta.
Mm.
Jag höll inte med honom helt, utan jag tycker att båda går hand i hand. Och helt självklart behöver vi titta på en billigare, icke-invasiv diagnosmetod. Och kan vi hitta ett enkelt blodprov?
Vad betyder det, icke-invasiv?
Där vi inte behöver spruta eller ta ett intravenöst blodprov i blodet, så att säga.
Okay.
Eller i ryggvätskan.
Ryggvätskan, som gör ont. Och som många inte gillar.
Ja, och som kostar pengar.
Och som
kostar... inte görs i många länder för att man är helt enkelt rädd för att sticka folk i ryggen. I Sverige har vi inte den principen som vi sticker nästan genom att säga god dag till patienten.
Precis. Om nya bromsmediciner godkänns typ i år i Europa och i Sverige. Finns det någon plan och struktur och riktlinjer på plats för allt det här?
Ja, alltså det börjar. Sverige är ganska väl med och på det här mötet, vi har haft ett möte tidigare kring kostnadsersättning och nya betalningsmodeller, så var faktiskt TLV med båda gångerna. Och TLV är den svenska myndighet som kommer att stå för eventuell kostnadsersättning. Och de är preparerade och kunniga på det här, det måste jag säga.
Men jag menar också strukturen ute på sjukhusen.
Där kräver, vi kommer få höra lite mer kommande tal kring hur primärvården tar emot det. Man har ju sagt att det ska komma många patienter. Man har även använt ordet tsunami av patienter. Alltså,
vad tänker du om det? Det var ju ett ord som användes på ditt symposium. Att det här kommer leda till nya diagnoser som upptäcker sjukdomen i ett tidigare skede. Det här att det kommer nya bromsmediciner kommer göra att många vill testa sig tidigt därför att det är då medicinen biter. Ja. Det kommer leda till en tsunami av patienter.
Ja. Jag tror att antalet patienter kommer att öka. Det här kräver naturligtvis väldigt mycket utbildning. Och mötet vi hade på symposiet var ju för att skapa en beredskap. Vi avslutade alltid med att skriva en eller ett par artiklar som då förhoppningsvis läses av minneskliniker och primärvård, det är de två enheterna som kommer att anlitas. Patienterna kommer först att komma till sin husläkare, därefter remitteras till en minnesklinik.
Men då passar det väl bra. Du får stanna kvar där, för jag kommer ställa lite fler frågor till dig om en stund. Men det är väl ganska bra att släppa fram överläkaren Moa Wibom, som möter alla de här patienterna. Och Moa känner vi nog alla igen från tv-programmet Fråga doktorn. En applåd! Och Moa är överläkare på kognitiva mottagningen på Ängelholms sjukhus. Välkommen!
Tackar! Jag är verksamhetschef också.
Är du verksamhet?
Och registerhållare för den nationella kvalitetsregistret, BPSD-registret. Ja, och vi kan nöja oss med det.
Vi har känt varandra i 5 år, sa du. Jättekul. En tsunami av patienter, det är sånt bra ord. Mm. Är det inte det? Man verkligen ser det. Är det vad som kommer hända på din kognitiva mottagning på Ängelholms sjukhus?
Det händer redan. Ja. Så får vi säga. Vi har till och med skapat oss en personaldriven verksamhet för att kunna vara närmare politikerna och trycka på. För vi behöver bli minst dubbelt så stora.
Men vad betyder det för dig, för er, när du säger att det kommer komma väldigt mycket patienter? Ni har ju redan köer.
Ja, vi har redan köer. Det är helt enkelt så att framförallt om primärvården blir bättre på att utreda, och framförallt i tidigt skede, och man har tillgång till ett blodprov, så kommer ju paniken hos den som har fått ett positivt prov bli väldigt mycket större än de indikationer man får idag när man är hos sin vårdcentralsläkare. Vilket kommer göra att exekutiva duktiga, framåt uppmärksamma individer kommer ligga på ännu mer än vad man gör idag för att få komma till oss.
Kan du ta emot, eller kan ni ta emot alla de här?
Nej, inte en susning. Inte en chans. Och det vill jag verkligen skicka med här. Och har försökt också jobba mot politiker och framförallt regionpolitiker. Att om det är någon organsystem eller någon verksamhet inom medicinen där vi inte ska gå till nära vård. Ja, mina kollegor, jag är själv distriktsläkare. De behöver också ha hjälp i att lära sig mera. Men de är beroende av att det finns fungerande specialistmottagningar som kan det här riktigt bra och som har kompetensen att möta personen där personen befinner sig och att lämna besked som är i samma nivå som ett cancerbesked. Och där är vi absolut, där är vi, jag ska inte säga u-land för det ska man inte säga längre, men det är brallorna nere, vi har inte en chans att ta emot den gruppen.
Så kan man säga att ni är inte förberedda på de här läkemedlen och inte heller blodtesterna?
Blodtesterna har vi, som Bengt sa, vi har varit med i Biofinder eller är rekryterade makalösa patienter. Det är inga konstigheter och det kommer bli väldigt bra komplement initialt till ryggvätskeproverna som är jättebra. Och PET som är dyrt och mindre bra, men ryggvätskeproverna kommer jag hålla fast i ett tag. Men, vad var din fråga? Titta, jag är kognitivt sviktande så här dags.
Det här är ett minnestest.
Ja, vad skönt, kan vi börja då?
Jag tycker inte att du klarar det.
Nej.
Å andra sidan kommer inte jag heller ihåg min fråga. Så att vi går över till nästa. Är ni förberedda på det?
Nej, men det, som jag sa, det är vi ju. Alltså vi är så förberedda så vi har till och med ändrat organisationsform i Ängelholm. Vi har alltså gått in för att bli personaldrivna. Så personalen har valt mig som verksamhetschef för att jag ska tuta och köra och ligga på för att vi ska bli så stora så vi klarar vårt uppdrag idag. Men också så stora så att vi faktiskt reder ut att möta framtiden. Och det betyder ju, idag har vi lyckats gå ner från, vi började förra året med 17 månaders väntetid för oprioriterade. Idag är vi nere på 11 månader, så det är ju fantastiskt bra. Men det är fortfarande 11 månader. Jag tror inte att ni skulle tycka att det var helt okej om man vet att det händer saker här uppe. Så.
Och köerna kommer bli ännu längre.
Yes.
De flesta som upplever att de har dåligt minne, de går ju till sin vårdcentral.
Mm.
Förklara, jag har inte riktigt fattat det här. Är det så att det är allmänläkare på vårdcentralen som ska kunna göra ett blodtest och sedan lämna diagnosen Alzheimer, om det nu är det? Eller hur ska det gå till?
Alltså, där behöver vi... Det kommer ta sin lilla tid. Ja, det är så en studie upplagd nere i Malmö då, ADTECT-studien. Den är upplagd på det sättet. Men vi kommer ju inte hamna i det utifrån att vi kommer, som Bengt sa, liksom själva patologin, själva skadan i hjärnan finns där. Vi kan nog konstatera det, men att man är liksom sjuk, att man har fått symptomen också, det kräver ju Görans insats med kognitiva tester för att se det. Så att, men håll med mig här nu. Om vi är sjuka i typ 30 år med en sjukdom som är dödlig, 100% dödlig, då är det ju ganska rimligt, tycker många av oss, bland annat Oskar Hansson som har jobbat mycket med det här, att vi någon gång under den tiden träffar en läkare som bara jobbar med det. Så därigenom så ska inte primärvården i det här läget upprustas mer, utan här måste vi säkerställa att vi har specialistkliniker som kan det här. Och det är tsunamin, det är skadan, det är risken.
20 000 patienter kan ju inte komma till dina mottagning. Nej, eller andra.
Ja, why not? Varför inte? Det är väl jämlik vård? Jag menar, när du fick cancer fick du komma till direkt. Du har upplevt helt otrolig skillnad mellan att vara sjuk i en kognitiv sjukdom, eller betraktas som det i alla fall, jämfört cancervården. Och det är den kampen, om jag får uttrycka mig lite så, som vi behöver göra nu. För det här är precis samma slags sjuka. 7 av 10 överlever cancer, 7 av 10 överlever hjärt-kärlsjukdomar, 7 av 10 överlever stroke, 10 av 10 dör av Alzheimers sjukdom. Mm. Så var ska vi lägga stålarna?
Okej. Okay. Det var ett politiskt föredrag.
Ja.
Det är bra.
Det gäller att passa på.
Moa till sjukvårdsminister.
Nej, tack. Ja.
Men då kommer nästa steg som är mycket knepigare för dig. Vilka av dina patienter kommer kunna få de här läkemedlen?
Ja, det är också jättebra att veta att man har initialt sagt ungefär som du sa, 150 000 patienter, 100 000 med Alzheimer i Sverige, och så tar vi det gånger kostnaden för läkemedel. Ja, men så funkar det ju inte. Så har det aldrig funkat för något annat organsystem när vi har fått nya läkemedel. Utan man plockar ju de som är specifikt perfekt, nyckelhålspassande in i det. Och när man tittar då som från Bengts symposium för ett par veckor sedan, då är det runt mellan 7-9% av de som kommer till oss. Alltså det är jätteväldigt försvinnande få. Så vi håller på att rusta nu. Vi har suttit och räknat i massor med olika moduler här. För i vårt upptagningsområde, 300 000 personer i nordvästra Skåne, då är det 50 personer vi räknar med.
Men hur ska man vara beskaffad med sin sjukdom för att passa in i det här nyckelhålet?
Det kan jag inte helt svara på. För det kunde inte heller S-erna på de här tre olika, de som har tagit fram sina nya läkemedel. De kunde inte besvara den frågan när jag ställde den frågan för 2 veckor sedan.
Ja, men du kommer ju sitta med de där läkemedlen om ett halvår.
Till dess.
Och då måste du ju kunna det.
Ja, men till dess så kommer det finnas exakt så här. Och jag har suttit med... Men det är och liksom gått igenom vilka kriterier ska vara, och man kommer börja med de som har en väldigt ren Alzheimer-form och väldigt, väldigt tidigt, som du sa.
Och vad betyder tidigt?
Tidigt betyder i princip symptomfri nästintill.
Oj.
Ja.
Och de flesta som kommer till vården, de har ju symptom. Det är ju därför de är där.
Ja, men då kommer vi till frågan, vad är symptom, Henrik?
Ja.
Ja, då tar vi symptomen.
Ja, nu kör du dina fingrar.
Nu kör jag mina fingrar. Allihopa, men de sitter ju, de har suttit jättelänge. Och de som liksom
har längtat efter det här.
Ja, men jag måste få tillbaka någonting. Ja. Då tar vi höger hand, hörrni. Nu ska vi prata om kognition. Och kognition är inte svårare. Ta fram höger hand. Få se nu att jag har er uppmärksamhet. Ge mig uppmärksamhet. Fram med tummen så här. Bra, titta även där uppe så är det. Och ni i podden, ni får också sträcka fram höger tumme. Rätt upp med den. Uppmärksamhet är nummer 1. I de kognitiva förmågorna. Vi går till pekfingret där vi tar beslut och exekutiva. Planera och utföra. Får se här nu. Jajamän. Underbart. Ingen glömmer minnet. Då tar vi den lilla långfingret och visar det så här. Ingen glömmer minnet? Nej, bra. Ni är helt med. Underbart. Lilla eller ringfingret här. Vi tar och ringar in språket. Ni vet, både att kunna uttrycka sig men också förstå språket. Och så tar vi lilla Vicke Vire, lillfingret som kan springa vilse ibland. Orienteringsförmågan som gör att jag inte snubblar så här, oj, och så. Utan jag kan verkligen ha ordning på visuspatial orientering. Alla de här 5, upp med handen. Alla de här 5 kan fungera hur bra som helst och vi kan ändå vara jättesjuka. För vi har den sociala förmågan. Nu får ni klappa er på kinden och säga vad duktiga ni har varit. För ni har gått igenom 6 kognitiva förmågor. När alla de här 6 slutar fungera eller är dåliga, då kan vi prata om det man säger kallas för demens. Men ni är med på att de här 6 förmågorna, det är de som är de tidiga symptomen på de här olika kognitiva sjukdomarna. Och det är här steget vi måste ta för att folk ska förstå och faktiskt värdera de här sjukdomarna lika högt som andra dödliga
sjukdomar. Men Moa, det där var ju en jättebra show.
Tack. Enkelt.
Men du svarar inte på frågan.
Gjorde jag inte? Vad var frågan då?
Ja, vilka av dina patienter kommer få läkemedlet?
Ja. Jo, men jättetidigt. Alltså kanske bara uppmärksamhet, exekutionsproblem. Men vid Alzheimers sjukdom är väldigt starkt att det är oftast kopplat till minnet, det rena minnet. Så. Och sen så förstås så kommer det vara att du inte har någon kärlsjuka antagligen. Eventuellt, vi får se. Anna kommer prata mer om det här med ApoE. Det är också svårt att veta. Det ser ut som att dubbelfyror, kanske inte att du har en genetisk ärftlig form. Att det kanske inte är så himla bra, vi får se.
Men det blir ju... Det, på på dig låter det som det blir en bråkdel av dina patienter. Ja. Dina patienter läser i alla tidningar om att nu kommer de nya läkemedlen. Jippie! Och då, du kommer sitta där som någon slags överdomare och berätta att du kommer inte få, men du kommer få. Yes. Hur fixar du det?
Med en väldigt god struktur och tydlighet och framförallt information till alla. Att det är faktiskt så det kommer se ut. Så att det betyder att trycket på oss kommer vara väldigt högt. Det kommer vara etiskt extremt tufft för oss att välja ut vilka som ska hinna komma till våra mottagningar i tid så att säga. Men det också kommer vara att vi, och det är det jag också går ut för, att självklart ska vi erbjuda behandling alla gånger. Men vi måste samtidigt vara rustade för att ta hand om alla de som inte passar in i nyckelhålet.
Men hur kommer det kännas att säga nej till väldigt många? Det är liksom, du är ju en människa också.
Ja, men det är ju där jag sitter idag.
Det du säger nej till, det är de här 5 månaderna av lite extra frisktid?
Nej, det jag säger nej till är hopp.
Ja. Och det är ännu värre?
Ja, det är ännu värre. Men jag kan inte säga hur det kommer kännas. För jag har inte liksom riktigt... Jo, jag är där nästan varje vecka. Varje vecka får jag mejl från pigga, friska, glada människor som ju har Alzheimers sjukdom. Som vädjar om att få hjälp för att få behandling. Mm. Men redan idag är min personal och mitt gäng är ju vana vid att ge besked på en fruktansvärd sjukdom kopplat till absolut inget hopp. Ja. Så att vi är liksom redan, det här kommer förändra, men det kommer ju snarare vara så där, grattis, du är en av de få som faktiskt får chans att få prova det här läkemedlet. Så kommer vi ju försöka lägga det.
Det kommer bli tufft.
Det kommer bli jättetufft. Men som sagt, det är redan tufft. Och det jag kan känna... Jag är ganska trött, ska jag säga. Jag är trött nu. För den här kampen som är och som jag kan känna är just på inom tjänstemannanivå, inom strukturella delar, där man fortfarande pratar om de stackars små dementa. Och att man liksom inte hoppar på, nej, vi ska vara nogsamma och liksom göra det här på ett bra sätt. Men vi ska göra det på samma sätt som med alla andra sjukdomar. Och det vi är liksom kvar i någon slags sån här smet.
Men Moa, för att vara trött så ser du väldigt pigg ut. Bengt Wiblad, får jag bara ställa en extra fråga till dig innan vi släpper in Göran Hagman? Vi pratar här om att det byggs upp enorma förväntningar bland patienter och anhöriga. Hur ska samhället klara att möta de här utan att det blir en stor besvikelse bara av någonting som är väldigt bra?
Jag tror att det brukar ordna upp sig. Alltså, dels utbildar vi intensivt nu och här är ju... Har man en god hjälp av de bolag som är involverade att man lägger en stor utbildningspaket på primärvården och på minnesklinikerna, båda dem. Så att vi kommer att bli effektivare. Jag tror också att vi får hjälp av bättre tester i diagnostiken som verkligen ringar in den här gruppen som vi kan behandla nu med tillståndet kan man säga. Och sen måste man helt enkelt hålla cut-offs. Man måste hålla de linjer där man inte får behandla och ge en rak upplysning. Så att säga att tyvärr är indikationen en annan. Så att, om det är bara 10% så låter det väldigt lågt. Men
det är många människor.
Det är många människor.
Mm. Ja.
Jag tror ändå att det blir inte tsunamin utan det blir en lätt tsunami får vi säga.
En flod. En som kommer att få möta den här befarade tsunamin av patienter, det är Göran Hagman. Välkommen. En applåd. Göran är neuropsykolog och expert på minnesutredningar. En av landets främsta experter skulle jag vilja säga.
Oj.
Om det blir en rusning till sjukhusen så kommer det bli kö till neuropsykologerna. Det är ju de som utreder om man har Alzheimer eller bara dåligt minne. Vi känner ju varandra.
Ja. Kommer du ihåg det?
Jag också.
Ja, bra.
Göran har gjort 2 av mina egna minnesutredningar. De är ganska tuffa. Han sitter och svarar på massa frågor och gör massa tester. Och han sitter med en klocka under bordet bara för att inte visa att det stressar mig och sådär. Men det är en annan historia.
Ja.
Och det här har vi pratat om i en podd som just nu är den mest efterfrågade hos oss på Alzheimer Live. Så lyssna på den podden med Göran Hagman som handlar om minnesutredningar och minnestester. Vad gör en neuropsykolog?
Ja, neuropsykologi är förhållandet mellan hjärna och beteende kan man kort sagt säga. Och beteende i det här fallet är ju då kognition i mitt fall. Så jag gör tester, framförallt minnestester. Men också som Moa sa, uppmärksamhet är en viktig del i det hela också. Mm. Koncentration och uppmärksamhet.
Kan du enkelt förklara skillnaden mellan dåligt minne som många äldre har och en kognitiv sjukdom?
Ja, man kan ju tycka att det är en enkel fråga fast den är ganska knepig egentligen. Mm. Alltså en amerikansk studie så frågade man personer över 45 hur många som tyckte att de hade dåligt minne. Det var 10%. Man kan ju fråga hur många här är det som tycker att de har ett sämre minne än när de var 40? Välkomna. Ja, så att det är som dåligt minne. Det skillnaden är helt enkelt att när du har Alzheimers sjukdom så blir det väldigt påtagligt både för dig själv och för omgivningen framförallt. Det man ska komma ihåg att det är normalt att glömma. Det finns människor som de är få men som aldrig glömmer och de skulle inget hellre vilja än att glömma. Därför att de blir ständigt påminda om hela sitt liv som rullas upp ständigt. Alla oförrätter och allting som man inte vill komma ihåg. Så att, men på din fråga, alltså skillnaden den är att det är påtagligt i vardagen helt enkelt. Och att omgivningen också reagerar på det.
Så vilka tecken i vardagen bör man vara extra observant på som skiljer dåligt minne från en befarad sjukdom?
Alltså ofta dåligt minne är ju vardagsmässigt, när man går in i ett rum till ett annat och så kommer man inte ihåg vad man skulle göra. Det är ju, de flesta upplever det. Och det beror ju då på koncentrationssvårighet eller uppmärksamhet. Eller man tänker på någonting annat medan man går in från ena rummet till det andra. Men det är när man påverkar, och går man in i det andra rummet så kommer man ju på det där. Men då kan man ju säga att Alzheimer spelar ingen roll om man går in i det andra rummet igen, för man kommer inte att komma ihåg det. Det är alltså när det påtagligt påverkar vardagen, du blir trött av att inte komma ihåg saker och ting. Du känner en trötthet på kvällen som du normalt sett inte gör. Alltså frågan kan tyckas enkel, men det är ganska svårt att svara på. För när börjar sjukdomen också? Vi pratar om det med de här markörerna. Om det nu sjukdomsprocessen pågår i 20-30 år innan manifesta symptom. När börjar jag förstå att jag har minnesproblem? Det är väldigt individuellt också. Men det jämförs ju med en referensgrupp när vi testar dig. Vi vet kanske inte hur det har funkat tidigare, så att då jämförs ju du med en hel grupp människor, inte med dig själv. Så jag skulle tycka att, om man nu ändå ska komma med något smarta inlägg, att man börjar testa kognitionen också i vården ganska tidigt. Så att du fungerar som din egen referens när det väl blir dags för de här markörerna, plasmamarkörerna som blir tillgängliga. Och då kan man också tydligare säga att om du presterar likadant som du gjorde för 5 år sedan när du var assist, att det finns ingen anledning att tro att du är sjuk.
Men om man har tittat på rapport igår, inte kommer ihåg ett enda inslag.
Ja, då har man problem.
Har man problem?
Ja, det skulle jag säga.
Ja, det tror jag alla har problem.
Ja, så har rapport.
Och rapport har problem också.
Ja, just.
Du sa i podden att ett sånt där särskiljande tecken, det är om du kör in din bil i ett garage och inte kommer ihåg var du har ställt den.
Mm. Men ja, det är ju ganska vanligt. Tyvärr är det vanligare hos kvinnor än hos män också, de patienter som jag träffar. Men jag skulle säga att alltså, om du gör det varje dag när du placerar bilen i garaget, då är det ett problem. Men inte en gång, enstaka gång. Och de flesta blir ju väldigt rädda när det inträffar också. Så att då kommer det att betyda att man blir mer uppmärksam när man parkerar bilen nästa gång. Men om man gör det upprepade gånger så är det ju uppenbart någonting som är problematiskt.
I filmen Still Alice som många har sett med Julia Moore så kommer hon på det när hon är ute och springer och inte kommer ihåg hur hon kommer hem.
Ja, just det. Ja, men då skulle jag säga att det är ganska långt gången Alzheimer i det läget. Det finns ju, alltså de patienter jag träffar, ganska många av dem beskriver alltså att de långt tidigare har varit till exempel suttit och åkt bil och funderat på var de är på väg någonstans. Att det blir sådana här korta lapsusas där man inte vet var man är på väg, så kommer man tillbaka till tillvaron igen. Och det verkar vara ganska vanligt tidigt tecken. Men å andra sidan så är det för ospecifikt för att man ska behöva bli rädd för det, tänker jag. Utan...
Det var ju gjort tusentals minnesutredningar. Hur väl kan du bedöma om någon lider av Alzheimer med dina utredningar?
Ja, jag kan... Alltså, vi delar ju in patientgrupperna i tre breda grupper. Den ena är de som inte har några minnesproblem. Vi hittar inga minnesproblem. Det är den ena gruppen. Den andra extremen är de som har en kognitiv sjukdom. Och den här mittengruppen som man kallar för MCI eller lindrig kognitiv störning, det är den som är problematisk. För om man plockar bort den, då kan jag med mina test särskilja 100% nästan mellan frisk och Alzheimer. Mm. Men problemet blir de här gråzonerna.
Och den är väldigt stor.
Den är ganska stor. Men hos oss på kognitiv mottagning så har vi ju unga patienter. Medianåldern är ju 58 och vi tar patienter under 70 år. Men av dem så är det ju bara 50% som får en diagnos. 50% får ingen diagnos. Och de har uppenbarligen upplevt minnesproblem. Men de har inte det. Och då har vi gjort lumbarpunktion, vi har gjort magnetkamera och vi har testat minnet.
Men många får ju då diagnosen MCI. Det vill säga lindrig minnesstörning. Och googlar man då så vet man att en tredjedel kommer utveckla en kognitiv sjukdom. En tredjedel kommer stanna, en tredjedel där kommer återgå.
Mm, just.
Hur vet man vilken tredjedel man tillhör?
Ja, men det jag tänker mig att det är de här markörerna kommer in. Och att det finns markörer som antingen är på väg uppåt eller neråt och som inte ska det. Och sen att du också kanske har en aning om sämre minne eller andra kognitiva funktioner än den grupp som kommer att förbättras till exempel. Mm.
Vilka moment, jag har gjort den här utredningen och det kanske är några här som har gjort en stor minnesutredning. Vilka moment i din utredning, minnesutredning, tycker du är speciellt utslagsgivande där du liksom sitter att där satt den?
Mm. Alltså ett som du själv har gjort, där man läser upp 15 ord för patienten och så gör man... Ja, just. Då ska man göra det 5 gånger. Och för varje gång som man har läst upp de här 15 orden så ska patienten då återge hur många man kommer ihåg. Så för varje gång ska man då säga alla ord. Så att det är ju 15 ord, så att man kan ha max 75 ord inlärt. Och det är ju ingen som har egentligen. Och någon enstaka. Men genomsnittet för en person i 60-årsåldern ligger 50 inlärda ord. Och sen då efter 20-30 minuter så frågar man hur många man kommer ihåg. Då brukar det ligga på 11. Mellan 10 och 11. Kvinnor är bättre på det här än män också. Så det måste man ta i beaktande. Men redan vid den tredje repetitionen faktiskt. Jag har räknat mycket på det här. Det är tusentals patienter som jag har räknat med. Så att redan efter den tredje repetitionen eller återgivningen så kan jag säga med 80% sannolikhet att det inte kommer att gå så bra. Efter 30 minuter. Så att som svar på din fråga. Det är en av de starkare testen.
Lägger du in stressmomentet också? Jag kommer ihåg att jag hade en otrolig ångest.
Ja. Ja, jo, men det måste man också göra. Så att observationen blir ju viktig. Och därför blir det ju viktigt att man försöker skapa någon slags trevlig stämning. Jag vet inte om du tyckte att det var.
Nej, jag vet inte vad du tycker är en trevlig stämning.
Nej, just det. Det är svårt att ha trevligt när man är patient. Men att,
jo,
men
när man, det är, när man är under lupp.
Ja, jo, men det är viktigt det du säger. Att man måste ju naturligtvis ta helheten i beaktande. Är patienten väldigt stressad så får man ju kanske göra om det också.
Ja. Många som kommer till sin husläkare med dåligt minne får göra klocktestet. Vad säger det egentligen?
Och snart säger det ingenting, för det finns väl ingen 20-åring som kan göra klockan. Så att man är tvungen att göra en digital version, men då försvinner hela poängen. Ja. Med. Men alltså, det är en av de äldsta testen som man använder. Och det är, jag skulle säga att det brukar ta tid också på hur lång tid det tar att avläsa till exempel 5 klockor. Och det måttet är mer utslagsgivande än förmågan att göra exakt rätt.
Klocktestet är att sätta visarna på 10-11, va?
Ja, alltså det finns ju...
Är det 10 över 11?
Ja, men där man gör ett test. Men vi brukar göra 5 stycken och ta tid på hur lång tid det tar att avläsa det. Och den tid det tar att avläsa det brukar vara rätt känsligt.
Men vad är det säger egentligen?
Ja, det mäter ju, alltså, det mäter både en spatial förmåga, alltså en rumslig förmåga i den meningen att man sätter visarna i förhållande till varandra. En semantisk förmåga att man kommer ihåg hur klockan fungerar. Så det är ett ganska... Från början var det tänkt att vara ganska omfattande, men numera är det väl inte så. Jag brukar inte tycka att det är så jättebra faktiskt. Ja.
Vi har pratat om det här med tsunamin. Har du och ni på minnesklinikerna, har ni kapacitet för det, ni minnesutredare?
Nej, inte om du pratar om en tsunami. Men det kommer det säkert att bli. Jag vet inte vad man sätter gränsen för när man ska göra de här testerna. Man måste ju också titta på prevalensen och förekomsten av Alzheimers sjukdom. Om man tar dem mellan 40 och 64 års ålder så är det ju populationen 3,2 miljoner och sånt där. Och det är ju bara egentligen 0,17%. Så det är en på 600 patienter som har en demenssjukdom under 64. Mm. Om man nu tar det från 40. Så att jag vet inte riktigt hur man kommer att dra gränserna för vem som ska få det där eller inte. Om ärftlighet kommer att ligga, det är ju en viktig faktor naturligtvis.
Det är en viktig faktor. Ja. Vi har pratat om blodtester. Kommer blodtesterna att ersätta dig?
Ja, hoppas jag går i pension inom. Nej, det tror jag inte. Kontakten är också viktig. Alltså, vi tittar ju på ganska mycket markörer nu som vi har i lumbalpunktionen. Och ibland ser man ju ett eller annat test eller resultat som är patologiskt, men man har inga problem med minnet. Och när man testar patienterna igen efter ett eller två år så ser det bra ut igen. Så att jag tycker att man måste vara försiktig. Det är liksom mer när ett mönster framträder, det är det som är det viktiga, inte enstaka resultat. Man kan inte tillskriva för mycket på det. Så att det är väl också ett problem inom vårdcentralen. Hur ska de tolka testresultat helt enkelt?
Och sen så kommer det digitala plattformar också. Jag vet att ni på Karolinska sjukhuset har varit med och testat i alla fall en av dem. Hur tillförlitliga är de? Det vill säga att man kan sitta hemma och göra tester.
Jag skulle säga, om man pratar om sensitivitet, det vill säga förmågan av ett test att fånga in en sjukdom, och specificiteten är då förmågan hos ett test att utesluta sjukdom, då är ju de här digitala testerna bäst på specificiteten. Det vill säga, om du har ett bra resultat så kan man känna sig trygg med att det kommer att se bra ut om det kommer på en minnesmottagning också. Men om det ser dåligt ut så är problemet att veta hur du har utfört tester. Det är därför som svar på din fråga om jag kommer att bli ersatt. Ja, kanske, men det är också viktigt att möta patienten och se hur man, som du själv sa, man är stressad och nervös. Om jag ser det, ja, då vet jag ju det. Men jag vet ju inte om du var det när du satt hemma. Så att det blir svårt att veta tillförlitligheten i dåliga testresultat, helt enkelt. Än så länge, men det kommer säkert teknologin.
Men sen kommer AI på toppen av det också.
Ja. Ja, då försvinner den.
Då försvinner du.
Ja, men jag menar, det är svårt att ersätta den kapaciteten med den mönsterigenkänningen och den mängd data som AI kan bearbeta. Men jag tänker mig att det är väl bara bra då. Då kanske jag kan köpa ett AI-företag istället.
Men AI kommer ju liksom vara bättre än du på alla sätt och vis. Mm. Men AI har ju inte din erfarenhet att titta på patienten.
Nej, men jag tänker i ett skede så handlar det om att AI är bra på att räkna ut, det går snabbt och så vidare. Men sen måste någon göra en slags omdömesbedömning i det hela. Och där kommer väl fortfarande som människa in, hoppas jag. Vi får se. Jag tycker i alla fall att AI är någonting bra.
Jag ställde en fråga i podden mot slutet. Skulle du själv klara av att din egen minnesutredning? Kommer du ihåg vad du svarade?
Ja, jo. Jag hoppas att jag sa ja.
Nej, det gjorde alltså, jag inte.
Nej, men det var... Vad var det du tänkte på?
Nej, men du sa att du inte trodde att du skulle klara det.
Ja, då var jag så nervös att du sa fel. Nej, men alltså jag har gjort det så här många gånger så att det ska ju mycket till för att jag inte klarar det. Det är därför det är svårt också att utreda någon som har gjort utredningar själva. Att det är svårt att veta vad som är vad.
Jag hoppas att du slipper göra det.
Ja, jo.
Tack så länge.
Ja, tack själv.
Göran Hagman.
Hej och ursäkta att jag stör. Hoppas du tycker om samtalet. Jag heter Johanna Hintregger och är verksamhetschef på Alzheimer Life. Vi går helt runt på gåvor från er lyssnare och läsare. Om du kan tänka dig att stödja vårt arbete för mer kunskap om kognitiva sjukdomar, så gör det det behövs. Gå in på www.alzheimerlife.se och ta del av allt vi gör i form av texter, råd, intervjuer och opinionsarbete och poddar. Helt gratis. Bli prenumerant så kommer det direkt i din mailbox. Helt kostnadsfritt. Allt detta för att det ska bli lite bättre för dem i en kognitiv sjukdom. Vi behöver ditt stöd. Nu fortsätter podden.
Det känns som det är dags att ta med Anna Grönlund i samtalet. Var har vi dig?
Här.
Hej!
Hej!
Läkaren och forskaren Anna Grönlund tog inte ett ont anande ett DNA-test för ett år sedan. Vi har läst om det, vi har hört om det, vi har sett det i tv, radio och tidningar. Det visade att du hade en, eller har en ovanlig genetisk variant av Alzheimer som med stor sannolikhet kan komma att utvecklas när du har blivit äldre, om 20 år kanske. Johanna Hintregger hos oss gjorde en spännande podcast med dig för några månader sedan. Och där berättade du om att DNA-testet vände upp och ner på ditt liv, och det kan man förstå. Vi ska prata om bromsmedicinen, men kan du inte först kort förklara varför tog du det där DNA-testet?
Nej, jag kan inte förklara det. Jag vet inte, jag gör...
Men du är läkare, du är smart.
Ja, men jag gör också en del impulsiva grejer, viktiga. Jag sökte läkarprogrammet 12 på natten en gång. Efter en kväll på krogen, och så blev det så här. Mm. Så att man gör en del ogenomtänkta saker, även om man vet vad man håller på med. Ofta.
Men vad visade DNA-testet då?
Det visade ganska mycket. Jag gjorde det, jag gjorde en total genomsekvensering. Som inte bara var ett sökning på Alzheimers sjukdom, utan det var den testa för allt. Och jag gjorde det för att jag har själv jobbat med såna här prover. Jag är doktorand på Karolinska fortfarande.
Du jobbade med Macchiarini bland annat.
Ja, eller i gruppen som anmälde Macchiarini jobbade jag.
Men det kör vi en annan frukost.
Ja, men det är en annan frukost. Men i alla fall, och jag vet ju hur dyra de här gentesterna har varit. Jag minns när jag gick läkarprogrammet så satt jag på något seminarium och de sa att de har gått från att kosta 1 miljard till 100 000 idag. Ja, om några år kanske de bara kostar... 1000.
Men vad visade testet?
Det visade att jag bär på dubbla anlag för en gen som heter APOE4. Och APOE-generna bär alla i olika varianter. Och det är egentligen ett protein i kroppen som transporterar runt fetter i kroppen. För fetter måste ju liksom ligga på rätt ställe i princip. Och de här olika varianterna är lite olika bra på att transportera runt fetterna. Och APOE4, den som jag har dubbelt av, den är ganska dålig faktiskt. Så den fetterna hamnar inte på rätt ställe där de ska vara i hjärnan. Och jag, nu har jag många experter som är mycket bättre än jag på exakt vad som hände sen. För det här är inte alls mitt forskningsområde egentligen. Men det leder till, tänker man sig, utvecklingen av Alzheimers sjukdom i hög grad. Alltså det är
inte 70%, sådana,
precis. Jag tror att för min andel så har jag sett siffror på 90% nästan. Men det är ju inte den här tidiga. Det finns ju genetiska varianter där man får Alzheimers i liksom 40-årsåldern. Det är ju inte en sån jag bär, utan det är riskfaktor. Men det är också det som blev lite frustrerande, det är att det är en av de mest, vad de säger, modifierbara riskfaktorerna. Det är ju en gen som transporterar runt fetter, och då är det mycket snack om liksom, vad ska man äta, hur ska man träna, hur ska man leva för att minska den här påverkan på hjärnan som ju börjar väldigt, väldigt många år innan man faktiskt blir sjuk.
Vi kommer in på det, men jag måste bara fråga. Du berättar om 90% sannolikhet och så här. Du står lite utanför dig själv, men hur kändes det?
Alltså jag blev ju jätteledsen naturligtvis. Och egentligen när jag tänker tillbaks på det så fattar jag inte riktigt Det är någonting speciellt i att få det på papper. Det här är ju någonting som jag egentligen borde kunnat räkna ut lite grann om mig själv. Jag har ju sett både min farfar, min mormor och min morfar gick bort.
Du har det i släkten.
Så jag har det ju i släkten. Det var ju ingen överraskning så. Och min farmor dog yngre av andra skäl, så hon kanske också bar på den här. Men jag är ändå liksom lite förvånad över hur hårt det tog att få det på papper. Och jag vet ju mycket väl att okej, det här är en riskfaktor, det är inte en diagnos, det är inte, det är liksom inte 100%, utan det är...
Det är inte en dödsdom.
Nej, det är ju inte det. Och det finns ju folk som får dödsdomar. Det finns ju folk som får... Det har ju jag varit med och gett folk besked. Cancern har spritt sig, du har ett år kvar i princip. Så säger man ju inte. Men det är ju en liten annan sak. Det var ju inte det beskedet jag fick. Utan jag fick ju i princip ett besked att du kommer bli gammal och dö. Och det... inte jag ensam om. Det kommer ju alla råka ut för förr eller senare på ett eller annat sätt.
Men risken är ändå... att du dör av Alzheimer, inte av någon annan sjukdom.
Precis. Men varför det liksom ändå tog så hårt, det är jag själv lite förundrad över. Och jag har fått en helt annan förståelse för hur det är att få ett besked som patient. För jag har ju varit annars ganska frisk i livet. Jag har inte... behövt ta emot något dåligt besked. Och ibland så kan man ju liksom, jag kan reagera på att när jag ger patienter besked om att de har fått en sjukdom som jag inte tycker är så allvarlig, kanske som läkare. Ja, du har fått, det var en hjärtinfarkt, men hjärtinfarkten nu för tiden, det är ju inte någon jättestor grej. Vi fixar ju det där, det är ingen fara. Men att patienterna ändå tar det jättehårt. För att man inser ju något mer än att jag bär den här genen eller jag har den här sjukdomen. Man inser på något sätt att okej, jag kommer faktiskt att dö. Och jag fattar inte varför inte det går in i huvudet på folk tidigare.
Men hur har det här DNA-testet förändrat ditt liv? Du sa att den här sjukdomen är modifierbar. Vad har du gjort med ditt liv? Med den här vetskapen?
I början, eftersom jag jobbar på ett universitet, så har jag tillgång till här stora forskningsdatabaser. Så att jag har ju också liksom en utbildning i hur tolkar jag data, hur bedömer jag evidens, vad kan jag göra? Så jag gick in och började leta och titta på de här studierna. Vad finns det egentligen? För att det här får ju inte hända, tänkte jag. Jag får ju inte bli... Jag ska inte bli sjuk.
Och vad kom du fram till?
Väldigt lite forskning på folk i min ålder, kan jag säga. Extremt lite.
Men ni är inte så många heller.
Nej, men vi är ju det. Alla har ju varit i min ålder. Mm. Någon gång.
men du kan ju samtidigt, liksom, när man får sådana där besked så... När jag fick mitt cancerbesked så bestämde jag mig för att lägga om min livsstil.
Mm.
Och det gjorde jag pangbom.
Ja.
Därför att jag tänkte att... det enda jag kan göra, jag kan inte påverka min sjukdom, men jag kan påverka hur jag bygger upp mig för att bygga upp mitt immunförsvar och mitt psyke för att hantera en sjukdom. Hur har du gjort?
Ja, det finns ju en del saker som inte bara liksom är bra att skydda mot Alzheimer, utan skydda mot åldersrelaterade sjukdomar generellt. Och det är ju det här vanliga som läkare alltid tjatar om. Att man ska röra sig, att man ska undvika mättat fett i allt för stor
utsträckning. Men vad gör du?
Vad jag gör? Problemet för mig var att jag levde ganska hälsosamt redan innan. Jag är
ju, finns som det sagt, inte mycket att göra.
Nej, jag är som sagt läkare och vi är lite hysteriska. Ja. Jag har alltid tränat och jag har försöker äta ganska nyttigt. Sen är det såklart att jag inte är världens renlevnadsmänniska så. Men jag röker inte, jag dricker inte alkohol. Och det har jag inte gjort tidigare. Så att någonstans vill jag ändå hitta...
Men har du stoppat in något nytt moment som du känner så här att nu har jag gjort någonting?
Ja, det jag gjorde först och främst var att jag tog tjänstledigt. Jag jobbade ju på ett sjukhus. Och det var dessutom... jag har jobbat under pandemin de senaste åren i princip på en akutmottagning och tagit emot jättesjuka patienter. Jag har jobbat natt, jag har jobbat ja, massor med så här lite udda grejer. Och redan innan jag fick det här beskedet kände jag att det här kommer inte hålla på sikt, för det är ganska jobbigt. Så jag har tagit tjänstledigt och börjat återgå till forskning som jag ändå tycker är väldigt intressant. Jag går fortfarande och velar kring, jag är inte specialistläkare än, för jag har segat så mycket och varit föräldraledig och massa grejer. Men
så jag skriver ju Dagens Nyheter också.
Det gör jag också, jag har en massa andra kul grejer liksom för mig. Så att jag går nu och har lite liksom ångest. Hur ska jag... Men om vi tänker, worst case scenario, jag blir faktiskt sjuk i Alzheimer när jag är 68, vilket är någon slags genomsnitt för dem med min genotyp. Ska jag då slita på ett sjukhus hela livet och sen gå i pension? Sen är ju läkare lite speciellt. Det går ju aldrig i pension heller. Det är ju många tycker det är så himla kul att jobba så att man stannar kvar. Men det blev plötsligt väldigt mycket viktigare för mig att ha ett bra arbetsliv nu. Att kunna gå hem och hämta mina barn. Sen rent praktiskt har jag börjat på yoga. Jag vet inte om det är något bra, men...
Det är bra.
Jag tycker det är väldigt härligt i alla fall, så att det gör jag.
Så du gjorde om dina prioriteringar lite?
Lite grann så. Men sen, det som jag letade lite grann efter var ju någon slags robust evidens. Det här ska du äta. Och jag tittar, jag
det kommer du aldrig få veta.
Nej, jag vet.
Och
jag har ju dessutom förskrivningsrätt, va? Så att jag vill ju kolla om jag skulle sätta in mig själv på de här bromsmedicinerna som finns nu. Vad händer då? Men det finns ju ingen som testat att sätta in.
Det var en intressant fråga. Ja. Kan du gå före hela kön genom att skriva ut din egen medicin?
Jag tror inte på de här nya. De är nog för dyra. Om jag skriver ut medicin så betalar ju min chef för den. Jag tror att om jag skulle få för mig skriva ut ett läkemedel för 500 000 till mig själv, tror jag att chefen kanske inte skulle bli jättenöjd.
Jag tror att man pratar om 300 000 nu för de nya. Du sa i podcasten med Johanna att det du är mest rädd för, det är att just din hjärna ska bli angripen. Det är just hjärnan som var så känslig. Det är ditt verktyg som läkare och forskare.
Ja, alltså det är lite det här med minnet och kognition och alltihopa. Jag har ju alltid... Alltså jag har ju levt väldigt mycket på att min hjärna funkar. Jag har ju suttit och lärt mig alla ben i handleden och alla massa skelettbitar. Det har ju ni också gjort. Och jag har ändå också levt väldigt mycket på att jag minns mer. Jag märker ju redan nu att jag har ju bättre minne än min man till exempel, som också är läkare. Jag vet inte, det finns lite studier som tyder på att den här genen som jag bär på leder faktiskt till lite ökad kognitiv förmåga innan man börjar bli sjuk. Jag vet inte om det stämmer, den är lite så här svajig den forskningen, men jag märker ju någonstans ändå att det här med att jag har bra minne, att jag har bra koncentrationsförmåga, det har jag levt väldigt, väldigt mycket på och kunnat göra väldigt mycket av. Och jag känner ju lite grann när man pratar om de medicinerna som finns och vilken hjälp de har, att jag tycker inte riktigt att det är tillräckligt. Jag vill ha en jätte, jättebra hjärna. Jag vill inte... jag vill ju kunna...
Men vad tänker du att om 20 år, 30 år, när då... i teorin din sjukdom skulle ticka in. Vad tänker du? Tror du att det kommer finnas ett botande läkemedel då?
Alltså jag är osäker verkligen. I och med att det är en degenerativ sjukdom, åtminstone för dem med den genvariant som jag bär, som börjar, man säger att den har börjat 20-30 år redan innan man får första symptomen. Samtidigt kanske har börjat redan när jag föddes. Alltså att det finns ett bot. Hjärnan kommer ju inte kunna växa tillbaks. Jag kommer ju inte få tillbaka saker som har försvunnit. Jag skulle ju vilja veta någonting som jag kan göra redan nu. När jag är enligt alla... Jag tror att jag skulle säkert klara ett sånt här minnestest som du körde. Utan problem. Men så att jag skulle inte få tillgång till någon medicin. Men vad kan jag göra nu för att förhindra att jag ska bli sjuk om 20 eller 30 år? För att jag är lite liksom rädd att då är det redan för sent. Jag vet inte.
Jag kan ge dig ett tips vad du ska göra.
Vad ska jag göra?
Du ska göra goda saker. Då får du karma.
Kanske det, kanske.
Och hitta mening.
Ja.
göra meningsfulla saker i ditt liv. Då tror jag det är...
Ja, precis. Det,
istället för att oroa dig.
Ja, det är mycket möjligt.
Anna, stå kvar. Jag ska plocka upp Bengt igen.
Mm.
Du får svara på frågan.
Ja.
Om 20 år, finns det ett botande läkemedel då? Ja. Ser du det i horisonten?
Absolut. Om 20 år så är vi framme vid en kombinationsbehandling. Alltså de läkemedel vi godkänner idag kommer ju inte vara direkt botande. De hindrar fortskridandet, kan man säga.
Ja.
Och kombinationen med andra är väldigt lovande. Vi hade på symposiet till exempel bjudit in 4 personer som vi trodde kompletterade det här nya medicinerna väldigt bra.
Mm.
Vi har också rådgett amerikanska och kanadensiska bolag i att det kanske lönar sig att titta på hjärt-kärlsjukdomar. Hjärta och hjärna hänger väldigt ihop. Och de gjorde då till exempel prövning på hjärt-kärlsjukdom med ett epigenetiskt preparat. Alltså epigenetik är en speciell inriktning, kan man säga. Och då sa jag, har ni testat intellektuella funktioner? Nej, det har vi inte gjort. Och när de lade till då, man kallar MMSC eller minimentaltest eller MOCA-test, så visade det sig att störst effekt med det här läkemedlet hade man på hjärnan. Så att det blir ju ett preparat vi kan addera till arsenalen ganska snart. Nu är man ute i...
Men är det så att räddningen kanske finns, kanske inte i nya läkemedel utan redan existerande läkemedel?
Ja,
som man inte riktigt har testat då på...
Alltså existerande läkemedel finns ju till exempel då, det kallar vi för repurposing. Alltså vi använder till exempel läkemedel mot diabetes. Och forskningen har idag visat att alla de här cellerna, nervcellerna som har de förändringar med neurofibrillförändringar, de är insulinresistenta mer eller mindre. Så att det är möjligt att antidiabetiska läkemedel kan omvandlas till att ha en positiv effekt också i hjärnan.
Så det här nya bantningspreparatet nu som kommer från Danmark, är det, som hittade en helt ny marknad. Det var ju ett diabetesläkemedel som nu fick en ny form. Är det så det kommer att bli framöver?
Jag har försökt få Novo Nordisk som driver det här att tala om verkningsmekanismer i hjärnan, men de talar om att hindra inflammation. Jag tycker de går lite fel där. Men
det är mer lönsamt med bantning.
Men de tar naturligtvis det som är tillgängligt för läkarkåren utan att riktigt kunna den basala kunskapen.
Om vi lyfter frågan om bromsmediciner på samhällsnivå. De här läkemedlen är då, har vi sagt, extremt dyra. De ligger på ett av dem, Leqembi, som är lecanemab, som är godkänt i USA, har ett listpris på typ $25,000 per år patient. Och sen så ska du ha det infusionskliniker och liknande, så det är en kostnad för sjukvården också. Är sjukvården rustad för behandlingar som kostar 300 000 kronor per patient år?
Jag tror att det kommer att bli ett stort motstånd i Europa om man ska prissätta den effekten till 300 000 kronor per år. Då kommer vi inte att se i åtminstone forna öststater att det kommer att godkännas den kostnaden. Utan vi riskerar att, jag tror att godkännande i Europa kommer att betyda ungefär halva priset som man har i USA.
Mm.
Och vi måste ha det godkännat över hela Europa, för annars blir det export mellan länder. Mm. Att det billigaste får då produceras och köps av de andra länderna. Det vill man hindra. Så att det är mycket diskussioner kring kostnaden, men jag skulle tippa att vi landar på ungefär halva priset mot USA. Och då är det rätt nära, om vi tittar, gör ekonomiska kalkyleringar för en slags kostnadseffektivitet av läkemedlet.
Men jag funderar på, vad kostar till exempel, nu har inte jag det i huvudet, vad kostar till exempel en kranskärlsvidgning efter en hjärtinfarkt? Det är ju också en jättedyr egentligen intervention. Och jag tycker att det finns en viss, ändå en orättvisa i att så fort det handlar om hjärnan och försämrad kognitiv funktion, då värderas det inte riktigt lika högt av samhället på något sätt.
Jag kan komplettera min första bromsmedicin, cancermedicin, Cytiga, den kostade 30 000 kronor per månad. Men nu har det kommit generika. Och nu är det nere på 1 000 kronor per månad. Men fortfarande är frågan, är det hälsoekonomiskt motiverat att godkänna det i Sverige? Det är väl den avgörande frågan.
Jag tycker till ett pris av ungefär hälften av vad man har i Amerika så är det absolut kostnadseffektivt. Den effekt vi ser och försöker kalkylera då kostnad, då är det kostnadseffektivt om man kan prissätta till ungefär 100-125 000 kronor per år. Mm. Är det dyrare än det så är jag tveksam. Mm.
Moa, du var ju med på det här symposiet och du lyssnade. Vad är det som gör dig mest hoppfull efter att ha varit där?
Jag som är så trött och deppig. Nej, men det är ju kombinationen. Och dels var det framåt andan, sen var det den sammantagna i att prata om sjukdomar och inte funktionsnedsättning, demens och så vidare.
Det är din specialfråga.
Ja, men vi kommer aldrig komma ifrån. Precis som Anna sa, det är 24 000 människor varje år som får hjärtinfarkt. Hur väl rustade har vi inte gjort vårt samhälle för hjärtsjukdomar? Medan det är 20 000 som får Alzheimer och vi står och knackar stenar som på stenåldern. Liksom.
Men vad gör dig mest hoppfull?
Ja, det är kanske att det är på. Jag mest hoppfull är om vi får till att vi nu ser att regionerna tar in läkemedlet. För då kommer det ju komma utbildningar, det kommer att komma ett tryck från alla er på att få förändring. Och då kommer mitt gäng att kunna jobba på ett schysst sätt och göra det där. Och det vill jag säga också. Ja, det är bra med blodproverna. Absolut, men vi vill inte göra, vi kan inte, vi har inte råd att göra fort och fel, eller hur Henrik? Vi måste göra långsamt och klokt, för alla som äger blodprovet i sin hand måste också kunna förmedla ett bra budskap och göra en bra upplevelse för den som får beskedet. Det kan man inte köpa för pengar.
Bengt, vad gör dig mest hoppfull efter det här symposiet?
Ja, mest hoppfull är väl att vi äntligen får godkänt preparat som har effekt på underliggande patologi.
Att det äntligen händer något?
Det här var ett stort, stort steg framåt. Och jag tror som sagt på framtida kombinationsbehandlingar. Och de föredrag vi hörde där så har vi lovande preparat som kan adderas eller vara enkelt att tas via munnen och vara mycket billigare än de injektioner vi ger idag. Sen hoppas jag också kanske på att vi får en aktiv vaccinering så att ungefär som mot polio kan vaccinera oss mot Alzheimer.
Alltså
wow. Att vi kan spruta in någonting och att patienten själv bildar antikropparna. Då kanske vi behöver ge 5-6 sprutor och sen är vi livslångt skyddade. Det är ett stort steg.
Då har vi Nobelpriset.
Ja, det kanske vi har redan.
Jag menar det?
Ja.
Är det Lammfelt du tänker på?
Jag vet inga namn.
jag hade kunnat hålla på i flera timmar. Jag tycker det här var urspännande. Ni ska veta det också att så mycket kunskap som vi har fått på 1,5 timme, det kan inte få någon annanstans. Jag har lärt mig otroligt mycket. Jag har fått så mycket hopp och så mycket ljus. Och samtidigt har vi sett komplexiteten för sjukvården, för samhället, för kostnaderna, för läkarna som ska välja vilka du ska få eller inte. Men ändå så känns det som att helt plötsligt så har det ljusnat kring kognitiva sjukdomar. Jag började skriva om det här för snart 5 år sedan och då var det ett kompakt mörker. Och det var vad jag skrev i blogg efter blogg. Jag skrev bland annat i en blogg att senaste läkemedlet kom ut när Fiat Panda blev årets bil. Och det sa jag till Lars Lannfelt, bioartik, i en podd. Och då sa han, vad är det för fel på det? Jag har en Fiat Panda. Så kan det gå. Men vad tycker ni? Var det bra? Tack!
Denna specialpodd produceras av stiftelsen Alzheimer Life och den görs på Beppo.